Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Så jag vet att jag var ute och blev full typ och fick jättemycket ångest över att jag skulle spela in den här, och jag tyckte inte att det kändes bra.
Värvet. 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 Värvet.
Jag vet inte om ni känner till termen den fjärde väggen, men det är ju i en teaterpjäs eller i tv när man i ett till exempel spelat drama helt plötsligt vänder sig till publiken och så att säga bryter illusionen. om man vill vara pretentiös så kan man säga att vi bryter den fjärde väggen med det här elfte avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Triumf. För den akustik som man är van vid kommer snart att bytas ut mot ett lite dovare rum där jag intervjuar Sissela Benn. Och anledningen till att det har blivit så är att jag jobbar väldigt mycket och intensivt just nu med en produktion. Då kan jag inte lägga riktigt så mycket tid på Värvet som jag skulle vilja. Och ett steg i att få ihop allting ändå är att göra intervju på jobbet. Sissela Benn, intervjun är gjord på Nordisk Film TV. Och det är, man hör att det är ett mötesrum på något sätt. Det är lite dover akustik. Jag hoppas ni har överseende med det. Jag har ju fått beröm också. Jag brukar ibland prata om det. Och jag måste ändå nämna att någon som heter El Cavallo har skickat mig ett par träskor i posten. Det var jättekonstigt gjort. Jag tackar så hemskt mycket givetvis. Men ja, det är härligt. Jag har också fått ett brev här från någon som bara har skickat en 20-lapp. Och så står det så här: hade jag varit rik hade du fått mer. Men jag tackar så hemskt mycket du som skrev till mig. Och vill man skicka sån post, då skriver man alltså till Värvet, Care of Triumf, Tornedalsgatan 9, 16263 Vällingby. Och om man vill skriva ett e-post meddelande, då skriver man till varvet@triumf.se. Och vill man följa mig på Twitter så blir det @triumf. Sissela Benn är ju fantastisk tycker jag. En jättehärlig person som är svår att inte drabbas av på något sätt. Det där var, lät kanske konstigt. Men jag tyckte att hon var väldigt, väldigt härlig att prata med. Jag tror att ni kommer att märka det. Vi pratar om The Office så småningom i intervjun, och jag vill verkligen dra en lans för den amerikanska versionen. De är väl inne på 8:e säsongen nu, och många tyckte att den tappade när Steve Carell försvann. Men vad fan, jag tycker ärligt talat att den är verkligen helt okej fortfarande. Jag skrattar ofta och det tycker jag är bra. Skit i det nu för fan, nu kör vi igång. Sissela Benn, varsågoda. För de som inte vet vem Sissela Benn är, vem är du?
Jag är en skånsk tjej som är komiker. Man behöver inte veta att jag är en skånsk tjej, men jag är komiker.
Mycket av det hör man,
tror jag. Precis. Och så är jag är manusförfattare och skådespelare. Kan man säga. Och så har jag gjort en karaktär som heter Filippa Bark i en herrans massa år, som jag tror att jag är mest känd för.
Vad är Benn för efternamn?
Det är ett engelskt efternamn. Min pappa är från England.
Okej. Okay. Är du tvåspråkig från början? Liksom?
Ja, han har alltid pratat engelska med mig och min storasyster. Men vi svarade på svenska. Jag fattar väl... Jag är mycket, mycket sämre på engelska än vad jag borde vara. Liksom. Alltså jag är nog sämre på engelska än många som inte har vuxit upp med en engelsk pappa.
Eller mamma.
Eller mamma. Men han pratade engelska med oss och sen så svarade vi på svenska. Och sen så har vi firat lite så här engelska traditioner. Och han har tre bröder, så vi var över ganska mycket. Jag hade lite kusin i England och var ofta och hälsade på min farmor och farfar när de levde.
Var i England?
De bodde i Banbury, som ligger utanför Oxford, tror jag. Och nu bor min storasyster i London. Hon har tagit upp det engelska och är nu mer typ... bättre på engelska än svenska. Och har bott i England i, jag vet inte hur många år, länge.
Mm. Men du har inte känt dig lockad av det?
Nej, jag bodde också där när jag var 19, så flyttade jag dit som alla mina tjejkompisar. Som många gjorde då, efter studenten. Men jag gillade inte London så jättemycket. Jag tyckte det var så himla... Ja, men du vet, då är man så himla fattig. Och så måste man jobba på ett skitjobb. Och sen så läser man Time Out.
Vad gjorde du för skitjobb?
Jag jobbade på Yo Sushi, heter det. Sushi-kedja. Och tjänade jättelite pengar. Men var tvungen att jobba jättemycket. Och sen så hade man liksom aldrig tid att göra någonting av det där som var så kul i London. Så det kändes lite... ja, men vad jobbigt att vara i den stan där man visste att det hände en massa roliga grejer men som man inte hade råd eller tid att ta del av. Mm. Då hade man lika bra kunnat sitta i Malmö.
Hur länge var du där då?
Ett halvår kanske.
Nu gick vi händelserna i förväg.
Ja.
Jag brukar börja från början med att fråga liksom om uppväxt och sådär i Värvet. Tycker jag är trevligt för att man ska förstå var personerna kommer ifrån. Jag har läst mig till att du är född 1980.
Mm.
Och att du kommer från Malmö.
Ja.
Vilken stadsdel?
Kirseberg heter det. Det är en liten stadsdel i utkanten av Malmö som är lite som ett miniatyr av Malmö. Tydligen så brukar folk forska om det och sånt på något sätt. Eller det är ett ställe där väldigt många olika så här, klasser och olika sociala grupper och sånt där finns representerade. Så det är liksom ett miniatyr Malmö där också integrationen har funkat ganska bra, som jag förstått det.
Mm.
Det var väldigt, väldigt idylliskt.
Men ni bodde i lägenhet?
Nej, jag bodde i en 20-talsvilla i Rostorp. Väldigt, väldigt tryggt också. Det finns ett fängelse där också som är lite känt.
Just det.
Billy Butt satt där när vi gick på högstadiet. Så man går förbi det. Det ligger liksom precis bredvid högstadieskolan.
Mm-hmm.
Det här fängelset. Så vi brukade vinka liksom, ifall det stod folk i fönstret. Och så. Jag vet inte varför vad vi ville med det. Men det var lite spännande. Det satt så här, massa kriminella som man kunde kolla på vägen till skolan.
Hur var din skolgång? Det är ju en jävligt lång fråga.
Ja, det är ganska lång fråga. Ja, det var ju väldigt olika. Men generellt, eller så, överlag kan man ju säga att den var ändå bra. Jag har alltid trivts jättemycket i skolan. Jag har aldrig varit ett sånt barn som bara liksom har vägat att gå till skolan eller har varit sjuk mycket eller så. Utan jag tyckte det var skitkul och har alltid haft. Jag fick en bästa kompis när jag var 5 som jag liksom har gått alla år i skolan med. Från 1 till, vi gick teaterlinjen sen ihop också och tog studenten ihop. Sådär. Så att det är säkert mycket tack vare henne att jag har haft det såhär, ja, väldigt bra. Och sen så var jag framförallt på lag- och mellanstadiet var jag ganska såhär, hade hybris och typ tyckte att jag skulle vara den som bestämde allting. Och jag lyssnade på Lina Thomsgårds program, eller den här intervjun med henne, och jag kände igen mig ganska mycket att man var såhär, man skulle vara någon snäll diktator liksom.
Mm.
Att man försökte tvinga alla att vara snälla mot varandra, skulle leka och alla skulle vara med. Jag la mig i väldigt mycket och sådär. Vi hade ganska mycket såhär könskrig på mellanstadiet. Så jag tror det var 3 killar som hade ensamstående mammor som var väldigt såhär, ja, vi tyckte de var väldigt störiga och de tog ganska mycket plats och de, framförallt när tjejer såhär, vi började få bröst och man började utvecklas och sådär, så var det många av killarna i klassen började typ tafsa eller så sprang förbi och så slog en på en små begynnande bröst. Då till exempel så gick jag hem och så var vi arga och så berättade för mina föräldrar, så sa pappa att vi skulle ta dem en i taget, alla tjejerna, och skälla ut dem typ. Så då tog vi en av de här killarna och satte honom i ett liksom avskilt rum på en rast. Så sa vi vill prata med dig, och sen så stod alla runt honom och han satt så här på huk med fingrarna i öronen och typ blundade, tror jag, och log bara. Och så gick vi så här runt allihopa och sa så här, en och en fick säga typ så, jag vill inte att du ska göra så mot mig för det gör ont. Och sen så gjorde han ingenting. Men det fantastiska var att vi gjorde liksom bara med honom. Så tog vi inte honom och de andra.
Han var minst eller?
Ja, jag vet inte varför det blev han liksom. Kanske. Han fick reda på sen, blev en solovårare. Mm-hmm. Så vi kanske satt totalt traumatiserade honom och gjorde honom så supermisogyn och att han bara kände att det, att tjejer ska vara utnyttjade, så det stod om honom i någon tidning.
Vilken spännande karriär.
Mm.
Men ni är inte kompisar på Facebook?
Nej. Men det var mellanstadiet, och sen så på högstadiet så var jag, först försökte jag vara så här tuff, lite kickaraktig så här i 7:an. Men det gick inte så bra.
Vilket år då?
Det här var 93.
Okay.
Och sen så blev jag flummig typ. Så började vi köpa kläder på second hand och blev så grunge-tjejer. Och det var inte så många andra som var det på skolan.
Men dubbla byxor och...
Ja, alla andra hade varit så här kickare typ. Det var det man skulle vara. Och på min skola så skulle man absolut inte vara svensk. Det var ganska många invandrare. Och det var en kille som hette Ivan som typ styrde skolan. Som var serb, tror jag. Han hade ett så här krucifix som han hade... Jag vet inte om något av det här är sant. Allt det här var väldigt... Liksom, det var ju sådana här historier som gick då. Men han hade i alla fall ett krucifix av guld som sades ha kostat 14 000. Hans pappa hade köpt det. Hans pappa satt i fängelse.
Som han gick runt med?
Ja, han hade det liksom runt halsen. Det var ett halsband. Aha, okay. Jag kanske glömde den detaljen. Jo, men så alla var ganska rädda för dem. Liksom för dem. Om man typ gick in i dem i korridoren och sånt, så kunde de bara så här vända sig om och han kunde så här slå ut tänderna på folk. Och många som hade råkat liksom illa ut och som var väldigt rädda för dem. Men vi var typ fyra, fem tjejer och sånt där. Som, kom ihåg en gång till exempel, så var det jag och min kompis Anna som gick runt och vi hade våra så här hucklen typ hade vi runt huvudet och våra loppiga second hand klänningar och sånt. Och det här var efter skoldagen på något sätt, så var vi kvar i skolan, så var väldigt liksom lite folk, var ganska tomt i korridorerna och vi gick och höll varandra i handen. Och vi höll på ganska mycket att provocera. Alltså typ på rasterna så kunde vi leka bockarna bruse. För att det fick man absolut inte göra. Eller om det regnade så sprang vi ut barfot och dansade regndans. Väldigt, väldigt pubertalt och störigt liksom. Men vi tyckte att det var kul. Och då den här eftermiddagen så i korridoren så liksom gick vi runt ett hörn. Och där var Ivan och hela hans gäng. 10-15 killar. Som stod och blockerade hela korridoren. Man bara kände så att de såg oss och att det blev lite så här, vad fan. Det kändes jobbigt. Jag blev lite så här rädd liksom och tänkte så här, vad fan. Och sen så just att vi gick där och höll varandra i handen. Och sen så när vi skulle gå liksom förbi dem så blockade Dragan som var så här, Ivans andra hand. Han blockade vägen och sen så sa han så här, är ni lebb eller? För att vi höll varandra i handen. Och så kom jag ihåg att vi kollade på varandra. Och så bara sa Anna så här, ja. Det vi. Och så tror jag att vi pussade varandra på munnen. Och då blev det så här bara, oh shit, vad gjorde de? Och sen så väntade alla liksom på Ivans reaktion och tittade på honom och han bara, coolt. Så gick han så här åt sidan och så fick vi passera. Så kände vi oss jävligt mäktiga. Det var mycket så här, alltså ganska brutala slagsmål och sånt på skolan. Det kom folk, killar då, från andra skolor och deras pappor. Och papporna från till våra killarna på vår skola. Så liksom, det var liksom, på hela skolgården ibland, runt i liksom Kjellsberg kunde det vara så här stora slagsmål där folk liksom, ja men papporna var med och slog, så det var folk som sprang med kedjor. Och polisen var där skitofta och det var jävligt mycket tumult.
Sa du inte att det var idylliskt?
Jo, men på något sätt så var det ändå. Ja. Alltså för vi var liksom aldrig... De åren var ju väldigt stökiga på högstadiet. Men jag var aldrig rädd ändå. Alltså, så. Man väl lärde sig kanske inte så mycket i skolan. Och på något sätt så var det ändå... Jag är ändå glad liksom, att jag gick där. För att sen efter det så gjorde man alla sina val. Så blev det väldigt liksom, uppdelat. Och sen dess har det varit ganska... Har man ju liksom inte träffat den typen av människor så mycket. Jag är ändå glad att jag fick de åren. Liksom. Sen blev jag estet.
Sen blev du estet på gymnasiet. Ja. På din Wikipedia-sida så stod det så här att en pjäs som du hade skrivit, Filippa Bark och döden, att den hade med någon mobbad period att göra.
Alltså den handlar ju om Filippa Bark och det är Ada Berg, heter hon, som har skrivit den. Som är en kompis till mig och som gick regilinjen på DI. Och som gjorde det här som sitt examensarbete. Där hon liksom... Jag hade ju skapat den här karaktären och hon tyckte att den var intressant. Så hon gjorde mycket mer en psykologisk djupdykning i den karaktären. Och gjorde henne mycket mer dramatisk. Istället för att vara en statisk humorfigur så gjorde hon liksom till en berättelse där hon tvingades utvecklas. Och det handlade mycket om att hon levde i en fantasivärld för att förskydda sig. För att ingen liksom... Hon har ju inga kompisar och allt det där som hon drömmer om att få gå på fest eller att få typ, hon är ju 14 i den här föreställningen och att hon vill ligga med killar eller att någon ska vara kär i henne och sånt. Det kommer liksom aldrig hända i den riktiga världen. Så därför så leker hon med sitt gosedjur som en tygkanin som heter Milky. Och då fantiserar hon liksom så mycket med Milky så att han blir verklig. Så att han spelas då av en skådespelare, Bengt Nilsson, i kaninkostym. Där hon då projicerar allt detta på honom så att han får så vara de så taskiga tjejerna som hon kan så slå tillbaka mot. hon iscensätter alla såna här situationer, eller den snygga killen som hon så här, ligger med. Och den här kaninen då får då liksom bli, ja, men det blir halvt våldtagen och lite misshandlad, och han det är ett övergångsobjekt som hon borde ha lämnat för länge sedan, som en snuttefilt liksom, fast hon är 14 så ska ju inte ha det, hon måste gå ut och deala med detta. Och sen så är hennes mamma med också, så förstår man att den relationen inte är så bra. Att hon bor i källaren i mammans nya hus med mammans nya man och deras nya barn, som är två tjejer som är liksom precis så som mamman vill. Och mamman vill att hon ska sätta på sig andra kläder och försöka ge henne hårspray. Och så att det är mycket det att hon inte, mamman accepterar inte Filippa så som hon är. Och hon vågar inte heller vara sig själv riktigt inför mamman, utan hon låtsas att hon inte leker med kaninen och att hon säger att hon ska gå på fest fast hon inte är bjuden och så. Och sen så slutar det liksom med att kaninen går. Att han säger så här, nej men det här funkar inte längre. Vi kan ta det så här, typ jag måste gå. Så lämnar han henne. Så blir hon jätteledsen och så dricker hon hårspray. Försöker dö. Och sen så är hon ju väldigt besatt av Helene Sjöholm och Kristina från Duvemåla. Så det har hon liksom så här, sjungit och mimat och dansat så här med Milky. Och så kommer så här Helene Sjöholms röst. Kommer liksom som en guds röst så här, när hon ligger i sin hårsprays tecken komaktiga. Och säger så här, vad håller du på med? Ska du dö nu? Ja, men får henne att förstå att hon ska så här, inte ge upp typ. Så pratar hon med sin mamma. Och sen så vet man inte riktigt vad som händer. Men det händer något i alla fall.
Mm.
Och den här kaninen blir liksom tillbaka till en tygkanin igen. Det gör hela pjäsen.
Just det. Och min fråga var egentligen om du hade varit mobbad någon gång.
Nej, det har jag inte.
När började du spela teater?
Alltså det känns som att jag har hållit på med det sedan dagis. Men jag började i alla fall i en dramagrupp när jag var kanske 8. Min pappa är skådespelare och jobbade på en teater som heter Teater 23 som låg i Kirsberg. Vi gjorde mycket barnteater och där gick vi en gång i veckan och lekte skitmycket. Gjorde dramaövningar och klädde ut oss och så. Och när man gör sådana övningar så går det oftast ganska mycket ut på att man ska få folk att skratta. Teatersport typ. Så det är nog därför jag har liksom hållit på att öva det sedan jag var väldigt liten. Men det fattar man inte att det kunde vara ett jobb då. Det trodde man aldrig att man skulle kunna. Man tänkte att man kunde bli skådespelare. Men det var ju inte det vi höll på med där. Alltså skådespeleri var ju så här att repa in en text och göra en pjäs. Och det skulle vara så här allvarligt och så. Om man inte gjorde fars. Men alltså, så det tog ganska lång tid för mig att fatta att man kunde jobba som komiker.
Vad lärde du dig på gymnasiet så att säga?
Där gjorde jag också humor av det, utan att fatta att det var det jag gjorde riktigt. Jag trodde bara att jag spelade i den här pjäsen, men i efterhand så ser jag så att jag gjorde rollerna till så här knasigt liksom. Att jag ville att folk skulle skratta helt enkelt. Jag ville ha en reaktion, tror jag, från publiken. Jag ville så här, få direkt bekräftelse på att de så här, såg mig, att det var bra. Och då, om man fick dem att skratta så fick man ju direkt liksom, kvitto på att så här, jag märktes och så. Och att jag tycker det kan kännas lite skämmigt att försöka vara så här allvarlig. Att jag tycker det känns svårare att liksom lyckas med det. Att typ att man vill att folk ska. Ja, men jag tror kanske för att jag är inte så himla allvarlig själv, och jag känner mig inte som någon smart person som kan så här, stå och dra långa smarta textstycken och sånt. Du vet, som man skulle spela Shakespeare eller något sånt där.
Varför skulle du inte kunna göra det?
Det känns inte som att det är jag liksom. Det känns som att det skulle vara att det skulle vara fake och att jag inte skulle hitta det i mig. Men däremot så när vi gjorde till exempel Filippa Back och Döden så var det ju väldigt allvarligt ändå. Men det var ju också för att om man kan gå från att det är roligt och sen blir det allvarligt. Att det får vara allvarligt liksom mer i situation eller i berättelsen, men inte lägga ut text eller recitera eller vad det heter. Den där grejen som ju också är en ganska stor del av skådespeleri. Mm. Att man ska vara duktig på att föra fram en skicklig dramatikers text. Det har jag varit väldigt ointresserad av.
När ni spelade grejer i skolan och sådär, det måste ju ha varit seriöst ibland också, eller?
Vi gjorde väl inte så jättemånga pjäser då. Vi gjorde den sista. Men jag tyckte inte det var så kul. Och det var ingen riktig pjäs, eller var typ någonting vi hittade på själva. Men det skulle vara lite politiskt och lite så här med visuella bilder. Jag kommer ihåg att alla blev en mur, de andra i klassen, och så var det någon som gjorde med kulsprutljud. Och så skulle jag så här springa och typ bli skjuten, och skulle jag så här rädd och i någon lång klänning. Så kändes det ganska B, tyckte jag.
Problemet med skådespeleri, just om man är den typen som du pratade om förut, att, liksom att man lär sig någon dramatikers text och så, det är ju att man berättar någon annans story.
Ja.
Ofta så kanske man vill att det ska handla om en själv.
Ja, men många stories är ju kanske skrivna av män till exempel, och kanske mycket roligt att spela för killar och sådär. Men det kan jag känna kanske en av anledningarna till att jag började göra mycket själv också, för att man saknade vissa roller liksom, som man kände att man var tvungen att skapa själv då.
Föddes Filippa Bark redan på gymnasietiden eller?
Nej, hon föddes när jag gick på Fridhems folkhögskola, teaterlinjen där, 2001 tror jag. Så jag var 21. Men sen så började jag inte göra henne förrän 2003. Det fanns en humorscen i Malmö som hette Extra Allt. Där man kunde typ, ja men det var ett stort gäng, och så kunde man så här säga, jag skulle göra någonting nästa fredag. Och så fick man det. Ja, det var faktiskt fantastiskt. Och det var jättemånga där, så Jesper Röndahl och Simon Svensson och Anders och Måns. Och ja, men Ada var där också och höll på. Och Sanna Persson Hallapi som också skådis och komiker var där. Så det var skitmånga som, och drevs av Marcus Johansson och som har en klubb i Stockholm nu som heter Oslipat. Ja, men du vet, folk som då började liksom, kanske nästan alla hade andra jobb och ingen levde av det då 2003 typ. Och nu lever alla som komiker och är etablerade. Och, så det var en jävligt bra skola liksom, och bra ställe att träffa folk.
Hur hamnade du där?
Jag vet inte. Malmö är inte så... Jag tror att det var ganska mycket att jag inte kom in på scenskolan och ville ändå stå på scen och visste inte riktigt hur jag skulle göra det då. Men så fanns det en scen, och det var så här, okej, men då får jag göra humor då, för det var det den scenen var till för. Så det är därför jag började göra sketcher liksom, för att det var det som krävdes för att få stå på den scenen.
Men du tänkte ändå att du skulle gå scenskolan?
Ja, ja, absolut. Det hade varit min dröm sedan jag var 13, tror jag.
Ja, okej. Okay. Fast du inte ville riktigt spela teater.
Ja, det var det som var kanske tur att jag inte kom in av den anledningen. Ja, men jag ville ju spela teater. Jag ville simla gå den utbildningen. Jag tyckte det verkade så fantastiskt kul att få vara i en klass och liksom hålla på med de här fyspassen och liksom göra röstövningar och sångträning och bli en riktig skådespelare. Typ, jag ville inte prata skånska, eller jag ville lära mig rikssvenska och byta och...
Kan du det?
Nej, jag försökte lära mig igen. Sen förra året tror jag det var, så gick jag till talpedagogen, betalade på scenskolan i Malmö.
Okay.
Så jag var i de lokalerna och fick röstträning på eget initiativ. Liksom. Men det går inte så bra. Jag kan typ prata rikssvenska när jag sjunger.
Ja, men det gör ju nästan alla skåningar.
Ja.
Vilket är lite märkligt.
Ja, det får man lära sig när man är liten. Vi lekte också mamma, pappa, barn på rikssvenska.
Okej. Okay. Jag vill ju jävligt gärna att du testar.
Nej, det är så jävla pinsamt.
Ja, men är det verkligen?
Ja, det är faktiskt. För att jag blir liksom inte... Alltså, jag kan inte prata som mig själv. Jag låter som en så fruktansvärt drig karikatyr typ av någon...
Jag fattar
inte. Och att jag ska försöka låta så himla... Okej, jag ska göra det. Alltså, det är verkligen pinsamt, tycker jag. Jag tycker att det är jättejobbigt.
Du rådnar lite?
Ja. Så jag vill tycka det. Okej. Ja, men då får du fråga mig någonting.
Ja, var är du uppvuxen någonstans?
I Malmö.
Jaha.
Så skrattar. Ja, jag är uppvuxen i Malmö. Är det inte att jag låter jävligt så överklass?
Ja, lite. Fast inte så farligt.
Lite så... ja.
Jag tyckte din rikssvenska var helt okej.
Okay. Nej.
Jo då. Du drog lite åt Östermalm, men det är ju ingen fara.
Nej.
Vem fan gör inte det?
Nej, okej. Okay. Det var snällt. Jag ska jobba vidare på den.
Jag har tappat den tyvärr. Men jag hade en skånsk bög Mm-hmm. Som jag...
Du hade en skånsk bög.
Ja, i mig så att säga.
Jaha,
alltså, en karaktär. Som en karaktär. Ja, som är... Men det var jättelänge sedan jag kunde göra den. Jag var ganska bra på den.
Ja, men kan inte röra den.
Ja, men problemet är att jag har tappat bort den.
Vilken typ av skånska var det? Var det så här finskånska eller var det malmöitiska? Eller?
Nej, det var nog mer... Vad fan... Ja, det var lite sån... Tingen är inte med mig idag. Alltså lite så. Jag vet inte.
Åh, vilken fin.
Tycker du det?
Ja.
Ja, men jag...
Tingen är inte med mig idag. Ja. Det var jättefint.
Ja. Ja, jag vet inte.
Att bara säga så, tingen är inte med mig. Det är så tycker man inte alla säger.
Nej. Nej, men...
Du var en liten person där, ja.
Men jag är väldigt intresserad. Vi kan lika gärna prata om det. För att eftersom du så mycket... jobbar med karaktärer.
Mm.
Hur utvecklar du dem?
Ja, men jag brukar nog... Alltså jag har inte gjort så super många karaktärer. Men Filippa Bark var till exempel rätt så mycket bara yttre attribut. Att det kom utifrån och in. Alltså jag satte på mig glasögon. Ja, men liksom så att den här förändringen av liksom en mask. Och att man då hittar en röst som passar till det. Och så. Och sen börjar man utforska vem den personen är efter det. Liksom. Man har inte bestämt vem man ska vara eller vilken typ man ska vara, utan man börjar bara med någonting som en lust, någonting som känns kul, vad är detta typ, och sen så är det nästan som att man, ja men så bara börjar man prata typ, och så ser man vad som kommer och vad som känns kul med den, och så kan man tänka sig, men vad är kul om den här typ 14-åriga tjejen, då kanske det är kul ifall hon kanske inte har några talanger överhuvudtaget, tycker att det är, och inte kan sjunga, så att då ska hon stå på scen och göra det som hon inte kan, eller tro att hon är skitgrym. Men ibland så gör jag också så att man... Men typ som jag gjorde den här tv-serien i Anneli, då var det ju väldigt mycket att jag skapade karaktären för att jag ville berätta någonting. Och för att jag liksom använde mycket mer av mig själv och folk jag kände och sådär, så byggde jag upp den utifrån det.
Mm. Vet du mer om dina karaktärer än som kommer ut? Förstår du frågan?
Nej. Alltså om du frågar så här, vad... Eller typ så, vad jag åt hon till kvällsmat, så kan exakt, jag svara på det.
Exakt.
Men till exempel med Filippa Bark skulle kunna göra det. För den har jobbat med så himla länge. Så då lär man känna den personen på något sätt.
Hur länge har du haft henne?
Jag hittade på henne 2003 typ. Men sen började jag göra henne liksom mycket så här 2006. Och sen dess har jag gjort henne jättemycket.
Mm.
Det var verkligen mitt levebröd. Mm. Det är det som är min... Så här, trygghetslina så här.
Men är det jobbigt eller?
Kanske lite att det känns fegt att jag inte har vågat släppa det och testa andra grejer och så här. Men grejen är att jag tycker fortfarande det är ganska kul och jag är lite feg liksom, för att jag är så här bara, men om det funkar så håller man fast vid det.
Mm.
Men jag kanske hade önskat att jag hade varit liksom, vågat hoppa på, vågat testa massa nytt och så där.
När du slog igenom, var det med Robbins?
Ja, det var i Robbins. Det var Filippa i Robbins. 2006 tror jag.
Hur var det?
Det var fantastiskt var det. Jag har verkligen längtat efter det. Och kämpat jättemycket för det. Och kände så här... Det var liksom jobbigt för att jag hade prestationsångest. Jag hade jättemycket prestationsångest. Många år där. Och var aldrig nöjd och tyckte alltid att det inte var tillräckligt bra. Så här, och tyckte det var skitjobbigt att se det på tv. Men sen liksom, när man så här började få vittring på att folk gillade det. Och började skicka, jag fick ta del av mejl som hade kommit till SVT. Och att man förstod så här, att folk tyckte att det var jävligt kul.
Mm.
Ja, det var så rysigt liksom, av lycka, verkligen. Och vi spelade också in från publik. Och efter varje vecka som jag kom så bara märkte jag att... liksom, att folk gillade Filippa så himla mycket. Och man fick ju skratt i studion också under repen. Och liksom, ja, men jag kände att så här, fan, det här är jävligt uppskattat. Det var så sjukt kul att göra det.
Det var inte så att det blev liksom någon... Det kom inget jobbigt med det, att du var tvungen att göra intervjuer och sådana grejer?
Jo, det blev jobbigt. Mm. Det är jobbigt att behöva bli offentlig och att... För jag har aldrig känt mig så himla intressant. Jag menar, att jag är ingen underhållare i mig själv. Liksom, utan om jag är underhållande så är jag ju karaktärer i en scen. Jag har repat ihop någonting. Så här. folk blir intresserade av en och så ska man vara i intervju eller radioprogram eller plötsligt så ringer de och frågar typ så här, men vad tycker du om någonting helt annat? Mm. Och den rollen har jag fortfarande ganska svårt att ta, liksom att jag ska hålla på att uttala mig om grejer eller prata om mig själv för att jag inte är så bekväm med det. För att jag tycker inte att jag är tillräckligt rolig och intressant. Då får jag liksom lite prestationsångest över det.
Jag kan i och för sig fatta om huruvida om de ringer och frågar om du vill komma och testa årets glassnyheter så kan jag förstå att du kanske inte tycker, fast om du gillar att synas så kanske det finns något positivt med det också.
Jo.
Det lät som att du var så det var enkom negativt att du blev offentlig.
Nej, men det som var ju roligt är ju att liksom man får göra det som man tycker är det roligaste och att man får feedback, liksom att man märker att folk tycker om det. Och sen kan det vara lite kul kanske att folk är intresserade, att man kan prata om sin karaktär eller lite så här. Men alltså, vissa människor är ju skitbra på att, alltså, är väldigt underhållande att lyssna på. Och de kanske inte har varit med om någonting, de kanske har bott i en källare hela sitt liv. Aldrig typ sett någonting. Men någonting på, alltså typ så talet ska va? Att det är mer det handlar om. Och, eller de har jätteintressanta tankar, åsikter och massa grejer så här. Fast de kanske har, ja men du vet, de kanske bara gräver ett grop i gatan. Mm. Fyller igen den hela dagarna.
Just det.
Då kan man känna så här, varför är det inte de som får så här, sitta här och prata? Jag är ju bara på typ att hålla på och sätta på mig glasögon och prata med en konstig röst. Mm. Då är det det jag ska göra. Det är nog det som man kan känna att... Men på vägen hit till taxin så tänkte jag så här... Nu är jag här för att... att bara så här, skitsamma. Folk får tycka att jag är tråkig och dum då. Jag blev hitbjuden. Det var trevligt. Jag vill också komma för att det är svårt att få tag på tjejer. Jag kommer som egenskap av tjej, liksom. Och så pratar jag.
Det tycker jag är att reducera dig väldigt, väldigt okay. Mycket.
Ja. Men det känns skönt för mig att tänka så här.
Okej. Okay. Du kan få tänka så. Men det är inte så. Okej. Okay. Nästan ingen, eller det var en väldigt liten skara som visste vad du höll på med och att du var bra på någonting. Och så från det till att svinmånga tycker att du är roligast i världen. Hur förändrades ditt liksom bekräftelsemönster? Förstår du frågan?
Jag har aldrig tänkt på mitt bekräftelsemönster. Det kanske man ska analysera lite oftare.
Jag är ju väldigt upptagen av bekräftelse i värvet. Jag vet inte varför det har blivit så. Fast, jo, det har väl blivit så därför att jag tror att de som är här ofta har det som liksom lite gemensam nämnare. Att man är ganska tokig i bekräftelsen.
Ja.
Och att det är därför man har blivit en sång- och danshen.
Ja.
Så att säga.
Men kan det inte vara så att man tycker att det... Att det var väldigt kul att stå på scen. Alltså att det inte... Att man, att mena,
jo, det kan det vara.
Det är inte bara att man vill att bli sedd. Liksom. Då hade man kunnat göra någonting annat kanske. Då hade man ju lika bra kunnat vara kanske med i en dokusåpa. Ja. Eller starta någon annan typ av business eller någonting för att få uppmärksamhet. Så att det är också jättemycket att man tycker att det är så himla kul att... Jag tycker det är så kul att gå in i roller och göra grejer och skriva manus och sånt. Men innan så kände jag mig... Att jag var väldigt frustrerad över att jag kände att jag gick och bar på potential och att jag inte fick visa den. Liksom. Att jag inte kände att jag gjorde det som jag var bäst på. Och det var väldigt störigt. Och att jag tyckte det var väldigt jobbigt att jag liksom ändå alltid hade liksom trott att det skulle få jobba med det. Och så bli skadis eller så här. Och att jag kände att andra också hade trott det. För att ända sedan jag var liten så när jag väl stod på scen så var jag ändå alltid uppskattat liksom. Och fick uppmuntran och sådär, du borde bli skådis så du ska jobba med detta och du är duktig och sådär. Så att de här åren när det inte gick bra var väldigt, väldigt jobbiga därför. Att jag kände skämdes för att jag inte hade lyckats.
Så sen när du säger att det inte gick bra, hur dåligt gick det? Hur såg det
jag gjorde ju typ inte så mycket, men jag kom inte in på scenskolan. Nej. Det var den enda vägen jag...
Och sen hur många gånger sökte du?
Jag sökte 5.
Och man söker bara en gång om året, va? Eller?
Ja, till varje skola. Men det finns ju många skolor.
Ja, just det. Hur långt kom du som längst?
Bara till andra provet i Malmö. Första gången jag sökte när jag var 18. Så det gick jättedåligt, verkligen. Och sen så sökte jag typ lite roller och sådär. Men jag fick liksom aldrig någonting och det lossnade aldrig. det var så här, min pappa, några gånger när jag hade sökt så hade jag verkligen ansträngt mig skitmycket och du vet, repat jättemycket och anlitat en skådespelare som hjälpte mig och kollade på mig, regisserade sådär. Och då hade jag spruckit, som man säger, det låter så konstigt, men sprack i första provet och var där ledsen. Och då sa min pappa så här, men du kanske ska bli scenograf istället. Och min mamma började så här, lägga fram typ broschyr om att jag skulle bli förskollärare. Det tycker hon är ett jättebra jobb. Och det är det ju. Men då började jag förstå så här, till och med dem som alltid så här, alltid har stöttat jättemycket och så här, du ska göra vad du vill. Det var en så stor hint om att okej, nu är jag så här 25. Det kanske är dags att liksom, lägga ner drömmen då och bli något annat. Men sen så var det den här jag gjorde liksom en krogshow tillsammans med Jesper Röndahl och Simon Svensson och Emma Hansson som vi liksom satte upp så här på eget initiativ och spelade bara tre föreställningar där jag bland annat var Filippa. Så bjöd vi in en massa olika folk och bara delade ut flyers och utanför en pub utanför Tempo i Malmö så stod Jakob Hellman heter det.
Mm.
Och så ville jag att han skulle ha en flyer liksom. Och bredvid honom stod en snubbe som jag bara, ja men du tar en också. Och då visade det sig att det var producenten för Robins som då skulle startas. Så han gick och såg den dansa Treus. Jag tror inte Jakob Hellman kom. Men tack vare det då liksom, så fick jag in en fot. Så det är bara ett sånt ögonblick som bara så här, som förändrade allting.
Mm. Jag tycker det är trevligt om värvet kan vara något slags summering av en karriär också.
Mm.
Så efter att du slog igenom i Robins, vad fan har du gjort sedan dess? Vad är det? 5 år?
6 kanske. Det är 2012 nu. Ja, men jag har gjort den här Filippa Wacker döden och sen så har jag gjort en tv-serie i Anneli. Och sen så har jag gjort en föreställning till med Ada som hette Marilyn Passionen som gjorde på Intiman Malmö där jag spelade Marilyn Monroe. Lekte liksom med hennes biografi. Och sen har jag gjort 2 nya karaktärer som jag gjort med Emma som heter Haggan och Lydret. Som är så här politiska bimbos typ. Såna wannabe-tjejer som vill rädda världen. Eller wannabe, men de är liksom väldigt självgoda och vill nog hellre. Ja, men deras motto är typ så här, vi räddar världen nu innan någon annan jävel hinner före. Vilket så ska se liksom hur djupt deras engagemang egentligen är.
För det är inslag i Robins?
Mm, vi gjorde 4 sketcher nu till okay. Robins.
Och så ska ni göra flera sen?
Nej, det är ingenting som är bestämt. Vi har gjort dem mest på scen. Så vi har spelat dem på ganska mycket på sommaren. Liksom, den förra sommaren och sommaren innan så spelade de på Lunds humorfestival och lite sådär. Malmöfestivalen. Och så har jag gjort mig lite olika sketchprogram. Och
jag har gjort lite radio också.
Ja, lite radio, inte så mycket.
Nej.
Och kontoret är det senaste.
Just det. Och då undrar någon som heter E-Kenne på Twitter om du blev nöjd med hur kontoret blev.
Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker inte att det är dåligt. Men jag tycker att det har jättemycket problem. Liksom. Jag tycker att det är inte tillräckligt roligt.
Mm, det är ju ett problem om det ska
vara humor, ja. Uh-huh. Ja, men jag tycker att det är väldigt, ibland är det väldigt roligt, ibland funkar det, men det är liksom för långa uppstarter i varje avsnitt. Jag tycker att folk spelar lite olika genrer nästan. Alltså att den känns inte liksom, den kändes inte så väl sammanhållen, man ska säga. Att vi har lite olika spelstilar och vissa spelar väldigt dokumentärt och vissa spelar liksom väldigt så här, skruvat. Till exempel, och så tycker jag att det är liksom kanske tjejrollerna ska vara större och roligare.
Men det blir en säsong till, va?
Mm, det blir det.
Och den ska du vara med
i? Ja. Jag är lite involverad i lite grann i manusprocessen också. Vilket känns är skitkul, tycker jag. Att få vara med och skapa. Försöka göra det liksom mer till vårt eget. Och att faktiskt liksom finnas med och ha tjejperspektiv. Framförallt för min karaktär, men också liksom överhuvudtaget i serien. För att den är skriven av bara killar. Och hela formatet är väldigt liksom för Ricky Gervais. Liksom.
Mm.
Den här huvudrollen och Björns karaktär, Viking. Och så här, att det är liksom mycket så här snubbar som ska vara roliga. Och sen så ska tjejerna ganska mycket vara så här bollplank. Och att den är skapad så, liksom, men man försöker att försöka ta bort det. Det inte bara blir så i alla fall.
Har du någon aning om varför det blev så då, i första säsongen?
Jag tror att den liksom är ett föräldralöst barn. Det var ingen som riktigt gav den sin så här, kärlek. Och ömmade för den och så här, någon måste ju så här ta en massa strider. Någon måste ju hela tiden vara så här, nej men det här är inte riktigt bra, eller liksom det här håller inte ihop, eller hit och dit liksom. Och om det är för många, det var ju många olika manusförfattare till exempel som har fått så här, i uppdrag så här, ja men du får det här avsnittet och det ska baseras på den engelska förlagen, och jag tror det blev lite för mycket ett beställningsjobb, om jag ska vara ärlig liksom. Allting behöver ju någon som ger, som lägger sitt hjärta i det för att det ska bli riktigt bra.
Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt också att...
Det känns kanske jättekritiskt att säga så. Jag tycker att de som gjorde har gjort ett jättebra jobb. Jag tyckte verkligen att det var... När vi spelade in det så tyckte jag att det kändes väldigt roligt. Liksom. Jag trodde nog att det skulle bli bättre än vad det blev, faktiskt. Och sen tycker jag inte att det är jättedåligt heller. Verkligen inte, liksom. Jag måste bara säga det. Alltså att, jag tycker att det finns ändå väldigt mycket bra och roligt i det.
Har du kollat på dem själv, på alltså avsnitten?
Jag har kollat på dem. Jag tycker också att det är väldigt stor skillnad när man ser dem utan reklam. Att det kommer en så här lång reklampaus mitt i alltihopa. Förstör hela flödet liksom. Så att när jag såg dem utan reklam så bara, ja men shit, det här var ju bra. Det kändes inte alls så trögt liksom, utan det flöt på mycket fortare kändes det som.
Mm.
Så kanske att man får ta in lite sådana grejer att man måste ha mer skämt innan reklamen typ.
Tycker du Ricky Gervais är roligare än Steve Carell?
Alltså jag har inte sett det amerikanska alls.
Okay.
Jag har bara sett typ ett eller två av de första avsnitten. Och jag var så himla kär i det engelska då, så att jag kom inte över den tröskeln.
Okay.
Så jag bara, nej, det är fel. Det är inte, du är inte Gareth. Och typ så. Men jag ska verkligen se dem, för att jag har förstått att det är skitbra.
Är du nöjd med hur din karriär är liksom viktad? Alltså vad du gör på dagarna?
Ja, jag är skitnöjd. Jag känner mig så fruktansvärt nöjd med... alltså, jag tycker att jag får göra så sjukt roliga grejer. Och att det är så roligt att jag får så här, dels skriva och spela. Och jag får så här, göra teater och jag får göra radio. Alltså jag känner att jag har lyckats liksom få så här, många dörrar öppna sig på ett olika håll. Och träffat asmånga jätteroliga människor. Så himla, himla glad att jag liksom, att jag alltid har vetat vad jag vill göra. Att jag alltid vet att detta är det som jag tycker är det roligaste. Och att det har gått bra att jag får göra det. Det verkar så jävla tråkigt att inte riktigt veta vad man vill. Liksom. Min syrra är jurist liksom, och har liksom, jättemånga har hållit på så här, bara. Hon var skitduktig i skolan, men så bara blev hon jurist. För att hon var så himla duktig typ. Och fick en så här jurist, ett företag i England som betalade hennes utbildning. Liksom bara, jaha, okej, men då blir det väl det. Typ. Det är ju bra, och så tjänar man pengar. Så här, men hon har inte alls trivts med det. Och har ju jättemånga och bara, vad fan ska jag bli? Liksom. Så att, jag är väldigt tacksam.
Men det är väl väldigt... alltså jag tror att de allra flesta... Jag vet inte om det är en generationsfråga, men jag hade ju ingen aning. Jag har ju fortfarande till viss del ingen aning om vad fan jag ska göra. Det här vill jag göra, det verkar som.
Ja.
Och det är jävligt roligt också. Värvet är min Filippa Bark.
Ja, ja.
vad det verkar.
Ja.
Men jag var ändå 38 när jag sjösatte det.
Ja. Men har det inte också blivit så att... när vi var yngre så var man så här, okej, vad kan man bli? Man kan bli polis, man kan bli bagare, man kan bli bankman. Och så blir man en sak, så utbildar man sig till det och sen så är man det. Du sa i alla fall, jag sett så här, vad det är att bli vuxen och jobba, typ ha ett yrke. Men nu så är det ju väldigt, väldigt många som så här, har sina egna företag, gör lite hit och dit. Liksom. Mm. Och massa olika projekt och business och så. Att det är mycket mer flytande.
Och så kanske det är. Jag tror inte, min son som är 3, han säger inte så här, när jag blir stor pappa då ska jag bli frilansare som du.
Han gör inte det?
Nej.
Vad säger han då? Är det så fotbollsspelare? Så?
Jag tror inte han vet vad fotbollsspelare är, vilket kanske säger lite om hans föräldrar. Jag tror att hans senaste bud var någon brandman ändå.
Ja, men han säger inte radioprat eller sånt heller?
Nej.
Nej.
Jag tror inte han vet vad det är.
Nej, okej.
Okay. Hur gammal är din dotter?
Hon är 7 månader.
Hon har inte uttryckt några önskemål.
Men hon är väldigt narcissistisk.
Ja.
Eller väldigt extrovert i alla fall. Man är väldigt tydligt att hon behöver att folk tittar på henne. Och gör de inte det så skriker hon. Liksom. What to do? Äpplet faller icke långt. Både jag och Jonathan är ganska så. Ja.
Ja. Vad har du i pipen, så att säga?
I pipa? Ja, men det är kontoret. Mm. Om du menar, tänker på vad ska jag härnäst? Det är det
ja, det är det betyder. Det kan du lägga på minnet när du ska göra din rikssvenska nästa gång.
Eller vad har du i pipen? Ja, okej. Ja, men vad ska jag göra? Jag är mammaledig, jag ska göra det där. Jag ska...
Hur länge är du mammaledig? Sju månader var hon?
Ja, hon är 7 månader. Nej, men det kommer nog vara det fram till september i alla fall. Sen tar Jonathan över. Sen har jag liksom... Kanske ska jag göra en cirkusföreställning i Malmö. Det finns ett jättebra cirkus... En cirkus, liksom, vad heter det? Ensemble typ. I Malmö som heter Karavan. Som är skitduktiga cirkusartister. Och jag har ju varit med och gjort en föreställning med dem tidigare. Där jag är med kanske en ciceron eller liksom någon slags håller ihop det typ. Har varit lite en röd tråd. Så det ska vara igen. Och jag har hållit på lite träna cirkus också. Så jag tycker det är så himla kul. Så att, jag vill gärna ha liksom kvar den. Och de är så roliga att jobba med. Att det inte är så textbundet heller, utan att det är lite mer abstrakt. Och så tänker jag också att jag på något vis ska, om jag liksom är mycket med dem, så kanske också att det smittar av sig och jag börjar träna mer. Och att jag helt plötsligt går på lina och jonglerar på en hand och typ håller på.
Kan du någonting?
Jag kan lite, men...
Vad kan du då?
Inte så mycket. Ja, men jag kan gå lite på lina och jag kan typ lite akrobatik. Så.
Kan du ramla ner för en trappa?
Det är inte akrobatik, väl? Nej, okay. Det är mest stunt. Det kan jag absolut inte.
Akrobatik
kan jag stå på händer och hjula och göra lite olika kullerbyttor. Jag kan göra lite parakrobatik. Mm. Det är att man står på axlar och lite sånt.
Är det okej med dig om vi gör så att vi... jag går på toa och så visar du de här grejerna under tiden för de som lyssnar.
Ja, absolut.
Ja, tack.
Ursäkta, jag kan inte ha tagit två...
Vi hade så här möte igår med dem på kontoret. Och sen så började dricka öl på eftermiddag. Det var så fint väder och soligt. Och sen så ballade ur totalt.
Ja, jag förstår.
Så då blev det liksom shots och mer öl. Och bara gick vidare och vidare och vidare. Och sen så hamnade vi på en så här rockbar. Det var Björn Gustafsson och Henrik Dorsin och Micke Linge som är regissör.
Mm.
Så kom Per Andersson dit och var vi på där, just det, alla var jättefulla på den här rockbaren. Och sen så anmälde, det var rock karaoke.
Ja,
och
Micke anmälde sig. Pub Anchor.
Ja, ja. Det var ju väldigt roligt att han stod och sjöng Killing in the Name of Rage Against the Machine.
Per Andersson?
Nej, Micke Linge.
Okej.
Okay. Och Björn Gustafsson sjöng Creep med Radiohead. Och det var så himla, himla fint.
Är du duktig på att sjunga?
Ja.
Jaha.
Båda två, helt plötsligt så var det liksom inte karaoke längre, det var konsert.
Vad sjöng du?
Jag sjöng ingenting.
Men du har varit mammaledig länge och kanske håller på med amning och så. Du är inte van vid alkohol.
Nej, precis. Jag blev väldigt påverkad väldigt snabbt.
Hur länge höll du ut då igår?
Typ till 1, tror jag. Oj. Typ taxi. Mm. Det var ganska busigt.
Verkligen?
Tyckte jag.
Har ni funderat på att flytta till Stockholm?
Mm. Jonathan vill ju jättegärna det.
Okay.
Han har ju hela sin värld här uppe. Eller har ju haft. Men nu har han ju bott i Malmö ganska länge. Jag tror han bara gillar Malmö mer och mer. Men det finns ju massa jobb här och massa trevliga människor. Och framförallt så är Stockholm så himla fin stad. Det skulle nog vara den största anledningen för mig att flytta hit. För att Malmö är skitful och fult. Och Stockholm är jättefint.
Malmö är parkernas stad.
Ja, men vi får få parker och för mycket... tråkiga hus.
Vilken stadsdel bor ni i nu?
Annelund heter det.
Känner inte till.
Nej, det är jättetråkigt. Jag vill inte bo där. Det känns som att det är så här, du vet, bruna bönor och fläsk känsla. Att det är så här, man känner sig lite så fattig typ. Och, alltså det är hemskt att klaga för att vi bor ändå jättebra. Men
är ni inte rika? Alltså har ni inte mycket pengar?
Jo, jag tycker också det är konstigt varför vi hamnar där. Men jag tror att vi är inte så jätterika. Dels är det nog ganska dåligt på att ta betalt. Och sen så...
Som AstraZeneca ringer och frågar om Filippa Bark kan komma och dra lite roliga anekdoter eller så.
Jo, men det har jag gjort. Då kanske jag tar så här typ 20 000 för en 20 minuter.
Ja.
Det är inte så svårt.
Ja, men det är väl komikertaxa, tror jag. Alltså, jag tror Kristoffer Appelqvist tog något liknande.
Ja. Men vadå, om man gör många sådana så blir man ju rik liksom. Det är inte de roligaste jobben heller att göra. det är ganska kul, för man kommer ut på så här, ser massa olika arbetsplatser, träffar massa olika så här, verklighetens folk.
Just det.
Och det är kul liksom, på ett sätt. Men det är också inte så jättestimulerande.
Känner man sig smutsig efteråt ibland?
Nej, inte så himla smutsig tycker jag inte. För att jag har inte tagit så här... Jag gjorde reklam någon gång för Telia. Då kände jag lite smutsig.
Mm. Vad fick du för det?
Då fick jag ganska mycket. Jag tror jag fick 80 000. Det var mitt allra första jobb. Så då jag startade mitt företag för att jag skulle... För att jag hade fått det jobbet. Och då fattade jag att man skulle betala moms. Så att jag tog liksom alla pengar.
Mm.
Så fick jag lite... Fick jag betala tillbaka det sen. Fick jag lära mig det.
Ja. Det är ju ofta så att man lär sig det där med momsen the hard way.
Ja, det är okej. Det är inte bara jag som är dum.
Nej, herregud. Jag undrar hur det är att jobba med Dan Cetrius. Han har ju gjort, det kanske är en lite halvsvalt namn, men han har ju ändå jobbat med Mia och Klara och med dig. Och...
Jag tycker att han gör ju julkalender nu. Han har gjort Mysteriet på Greveholm 2. Ja, men jag tycker att det som var fett att jobba med Dan, med Janneli till exempel, är att han ger en väldigt mycket frihet och är så här, liksom positiv och uppmuntrande typ. Han är inte så här bara nej, det blir inte bra och sådär, och det, för sån är jag, och det är väldigt skönt att han inte är det, utan han bara såhär, det här blir som, det här gör vi, det blir skitbra, och är mycket mer så här, inte så ängslig för det liksom, och jättebra på att faktiskt ändå jobba med tjejer tycker jag. Och att lyfta fram tjejer. Det verkar inte som att han alls känner sig liksom hotad av tjejer. Så här, som, eller inte hotad, det vet jag inte. Men jag tycker han är bra i alla fall på att liksom, lyfta fram grymma tjejer. Typ. Mm. Och det kände jag att man fick väldigt mycket stöd liksom, av uppmuntran. Så här. Det var ju han väldigt mycket som såg till att den här serien blev av. För att jag var så här bara, nej men jag kan inte göra en tv-serie. Och han kom till mig och frågade, så här, vill inte du göra någonting? Ska vi inte göra någonting ihop? Och liksom för att han så här erbjöd det och liksom tjatade, så fick jag komma på den här idén, och sen så gjorde vi en pilot. Men dagen innan vi gjorde piloten så jag vet att jag var ute och blev full typ, och fick jättemycket ångest över att jag skulle spela in den här, och jag tyckte inte att det kändes bra. Så på morgonen så bara träffade jag honom och var så här, nej, vi kan inte göra det här är för dåligt typ. Och satt och grät, och han bara, ja men kom igen, liksom. Vi ska bara filma, det är bara du och jag. Det är en pilot, det är liksom inte ens någonting som någon behöver se. Och sen så övertalade han mig, så gjorde vi det, och sen så sålde han in det liksom. Så tog han det till SVTs ledning och pratade för det, och sen plötsligt så bara, ja, nu får jag 8,5 timmar. Så att jag har honom att tacka för jättemycket faktiskt.
Blev du nöjd med hur den blev?
Ja, både och. När man är så himla involverad liksom, i det här jobbet, och jag har ändå ganska höga krav på mig själv. Så, här. Så det blir väldigt lätt att man stirrar sig blind på det som man inte är nöjd med. Att man sätter ribban sjukt högt. Och att man liksom bara tänker så här, nådde inte dit typ. Och då tycker man att allting är dåligt. Och jag var jävligt liksom orolig. För att det var en skitsvår process. Jag hade ju aldrig skrivit så mycket innan. Jag hade gjort lite så här Filippa Bark-sketcher liksom, till mig själv mest. Och nu så satt jag och skrev alltså 8,5 timmar liksom. Typ 2 långfilmer för massa olika karaktärer och med liksom avsnittshistorier, det skulle ha långa bågar och liksom dramaturgi och sådär som jag absolut inte hade någon aning om, eller visst kunde ingenting. Så att jag var en liksom skola, och det var ju skitjobbigt att behöva lära sig det. Jag tvivlade jättemycket, och jag var liksom visionär för alla delar typ. Alltså Dan regisserade, men det var ändå hela tiden jag som fick ta alla besluten. Det var jag som stod i kostymförrådet med alla karaktärerna, med kostymören, och var så här, okej, den här karaktären ska vara med så och si och så. Och jag pratade med alltså, scenografen om hur det skulle se ut, och jag träffade skådespelarna och bestämde det, och jag skulle samtidigt skriva manusen, och jag skulle spela dubbla huvudroller. Så att det var liksom jävligt jobbigt, för att det var så sjukt mycket ansvar som vilade på mig. Och hur då liksom slutresultatet skulle bli. Jag pallade inte vara i Sverige när det var premiär. Så att jag åkte till USA med min syra på roadtrip. Och sen kom jag ihåg att vi satt där i vår liksom, hyrbil. Det var jättefint i San Francisco tror jag var då. Och så började liksom, efter premiären så satte jag på min telefon. Och så bara regnade sms'en in. Så det var jättemånga som har skrivit så skitfint. Så blev jag väldigt glad. Och sen i efterhand, jag har inte sett om den.
Det är ju en typisk sån bekräftelsekran som jag är nyfiken på. sms-inkorgen. Mm. Men du har liksom inte Twitter? Och du
nej. Jag har inte Twitter. Jag har Facebook som jag blir jätteglad när folk skriver.
Men
jag är inte aktiv alls.
Hur behandlar du Facebook? Är det
för... Alla.
Mm. Okej.
Okay. Så därför kan jag inte riktigt liksom använda den, nej. Känner jag. För att jag la ut någon så här Hagen och Lyret sketch liksom, som jag tyckte att folk skulle se. Men jag är ganska anonym där. Vilket känns lite synd liksom. Och att jag tänker ganska mycket på det här, att alltså, man ser på andra att folk är väldigt duktiga på att så här, använda de här sociala medier. Och att är duktiga på att liksom, hålla den här, alltså vara lite personlig men ändå privat. Och att lyckas liksom, att det gagnar deras jobb.
Mm.
Jag tror att det skulle vara bra att vara lite mer så.
Jag tycker att det verkar inte som att du har något superstort behov av den typen av bekräftelse, eller så har du det?
Nej, jag tror att jag tycker att det är jävligt skönt faktiskt att inte vara omtyckt, alltså att inte vara någon så här idol eller så. Jag vill inte att folk liksom ska så här, tycka att jag är liksom något speciellt. Jag tycker att de ska, jag vill jättegärna att de ska gilla det jag gör, men jag tycker bara det känns jobbigt ifall liksom man måste så upprätthålla en image eller en bild av sig själv.
Mm.
Och att det känns hela tiden som att man, om man inte gör det så gör man folk besvikna typ, och att det skulle kännas falskt. Jag vill inte att folk ska tycka att jag typ är cool eller så.
Mitt förslag var att du slänger ut dina kompisar på Facebook.
Mm.
Och hänvisar till något Twitter-konto istället.
Slänga ut mina riktiga kompisar eller slänga ut dem som jag inte känner?
Nej, de som du inte känner. Eller att du gör en sida, en sån fansida
ja.
Liksom.
Mm.
Som Värvet har den också, den kan man gilla
okay.
på Facebook. Och det var mitt B. Jag sa A förut. Och nu sa jag B.
Va?
Jag sa ett A förut.
Ja.
Och sen så det här B, det var att du skulle styra upp din digitala närvaro.
Ja,
för
okay.
att du ska må bättre och också få umgänget med vännerna på Facebook.
Ja.
Och sen liksom en mer offentlig kanal.
Ja, tack för tipset.
Det var det lilla. Du är inte sugen på stand-up?
Mm, lite, men inte tillräckligt.
Nej.
Jag tycker det är läskigt. Och återigen så är den här grejen att jag inte riktigt ser mig som så himla kul. Bara som mig själv. Jag vill gärna ha någonting annat att hänga upp det på. Jag är kanske ändå lite mer intresserad av att typ göra någon slags berättelse. Så här. Det är kul att folk skrattar, men jag gillar typ så mer kanske skapa någon liksom fiktionell värld eller liksom spela mot någon och så.
Har du några sådana liksom grejer som du inte har i pipen men som du skulle vilja göra? Alltså någon form av drömmar?
Ja.
Yrkesmässigt.
Jag skulle vilja göra en tv-serie till. Jag skulle vilja göra en film också. Långfilm har varit kul. Alltså få tid på sig att verkligen så gräva ner sig någonting, berätta någonting. Som känns väldigt kvalitativt. Att det är mycket som man gör med humor, men man får inte så mycket tid på sig. Man får inte så mycket tid att förbereda sig. Humorserier, så därför alltid sjukt mycket mindre pengar än dramaserier, till exempel. För att de tänker att det kan man slänga ihop lite snabbare. Så att det skulle vara kul att göra någonting som var jävligt genomarbetat. Som liksom var lite djupare.
Mm.
Men ändå roligt liksom.
Jag frågar sedan en tid tillbaka mina gäster om de har några förslag på en annan gäst.
Aha. Ja, vem skulle man vilja höra? Alltså jag tänkte liksom på Liv såklart direkt. Liv Strömqvist. Hon är alltid rolig här på. De har hört ganska mycket. Det skulle vara roligt kanske att ha någon som man inte har hört så mycket. Ada kanske.
Mm.
Ada Berge. Hon är jävligt smart och intressant.
Mm. Tack.
Mm.
Mina lyssnare hatar när jag frågar, eller säger att jag inte har några fler frågor, men jag har inga fler frågor. Är det någonting du tycker att vi inte har täckt?
Nej, det tycker jag inte.
Nej. Är det någonting du vill göra reklam för som du har på gång?
Ja, men jag tycker man kan gå in, om de ligger kvar, Hagen och Lyret avsnitten på Robins webb. Eller på humorsajten på SVT. Kan man kolla på dem?
Mm.
Det skulle vara intressant att höra vad folk tyckte.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack själv, det var jättetrevligt att prata med dig.
Den första frågan i den här intervjun glömde jag säga.
kom sig av att jag satt med mina kompisar Magnus Larsson och Madeleine Levy i London och åt middag. Och de sa att de nästan aldrig, eftersom de har bott i London i 10 år, så har de ingen riktig koll på vilka gästerna är. Så jag tänkte att jag skulle fortsätta med den intervjupunkten. Jag tänkte också att jag skulle ha fortsatt med det här med rekommendationer som jag har snott av min bekant Martin De Grell, som har en podcast som heter Arthur. Så lite svårt att säga. Och det gör jag lite som en hommage till honom, eftersom jag tycker att han är värd att ha flera lyssnare. Så kolla gärna in hans podcast Arthur. Den finns i iTunes eller på Libsyn. Och eftersom jag glömde be Sissela Benn om en rekommendation, så kan jag väl så får det vänta den här veckan helt enkelt. Men den ska jag också försöka komma ihåg. Och är det, har ni idéer på fasta moment eller gäster, eller bara vill berätta någonting, så dra ett mejl till varvet@triumf.se. Vi hörs om en vecka då med, är det Fredrik Wikingsson, är det Lotta Lundgren, är det kanske Peter Magnusson? Jag kommer inte riktigt ihåg, men det är en jävla härlig mix vi har på gång in här. Och vi hörs snart. Nu ska jag kurera min förkylning.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.